På Grönland. Bra. Okej. Okay. Idag är det plast som gäller. Och då kan jag bara säga att det är nog den viktigaste materialet, produktionsmetoden vi har. Det är på grund av att, vet du, jag är säker på att vi kan ta 500 produkter laga av plast i det här rummet nu. Kanske ännu fler. Hvordan uppstår plastmaterialet då? Den har egentligen tre kilder. Det är råolja och planteolja och naturgas. Och det är det vi kallar för hydrokarboner. Till exempel den PLA som de printar i 3D-labben. Den kommer ifrån den plantebaserat. Så hvordan går vi fram för att lage råmaterialet till plastproduktion då? Vi kan ta den kedjan som kommer ifrån olja. Och det är klart, du må utvinna råolja och så må du raffinera den olja, dela den upp i sina grova fraktioner, och så brukar du inte bara destillering, men det är flera andra metoder. Men huvudsakligen destillering för att bryta ner vidare till andra fraktioner. Då får du ut råolja, diesel och liksom de mest flyktiga andelen av olja kommer ut först. Så brukar man också frysing som metod så att man får till exempel diesel och paraffin, det växer. Det blir fast stoff och så tar du ut det. Det nästa steget är att då har du alltså hydrokarboner i en eller annan form då. Så bryter den ner till monomerer. Du bryter ner till enkeltmolekyler. Och så bygger du upp ifrån de molekylerna, de plastmaterialen du tränger. Så det är snack om att ta ett stoff som naturen har producerat. Raffinera det i flera steg. Och då sista steget bryta ner till monomerer. Och så bygger du upp polymeren därifrån. Och hur dessa polymercellerna ser ut. Där vill du då föra till vilka plaststoff vi får ut då. Och du ser att råolja har en ganska komplex sammansättning. Och så bryter den ner till monomer och så bygger det upp till en polymer. Ja. Och här ser du på en måte ett schematiskt bild av vägen ifrån råolja till plaströstoff då. Så kan du säga att du har på en måte tre huvudgrupper av plaststoffer. Du har termoplaster som är sådana plaster som som blir flytande när de blir påverkade av hög temperatur och så stivnar de när temperaturen går ner. Ja. Och det är typiskt det vi brukar i en limpistol eller i en sprutestöpemaskin. Och så har du termosett plaster som är flytande stort sett i kall tillstånd. Men när du utsätter den för värme så härdar den. Och där kan då vara sån termosettplast är ofta sån epoxia och såna system. De härdar fortare när du introducerar värme. Och så har du ett förhållandevis nytt material som kom på 90-talet så är sån TPE, det termoplastiska eller så mer. Där har man prövat att bruka polymerteknologi för att efterligna något som du finner i naturen som heter kautschuk, alltså gummi. Och gummi som du har på däcka på bilen, det är ju på något sätt naturkautschuk och svavel. Och då får man egentligen en slags plana bindningar med väldigt svaga bindningar mellan planerna. Det är därför gummi är så töjligt. Och då grejde man då efterligning på tidigt på 90-talet. Och här ser du på en måte plaströstoff, hur det ser ut när det går in i plastmaskinen. Det kan vara pellets och granulata, pulver och så kan det vara flytande i form av epoxi eller andra typer av termoplaster. Så ska vi egentligen snacka lite om metoder. Och jag har fått en labb. Vi har kommit lite ut i kurset så labben kan säkert uppfattas som som är utfordrande. Här ser dere granulat som går in I plastsøppelmaskinen. Her har du granulat som ekstrudert og så kappet opp varmt. Dette også sverdisk granulat, men dette fra en bacheloroppgave her. Dette spylevaskekanne. Så det resirkulert plast. Både termosettplaster og sånne termiske plaster prosesseres på denne metoden. Denne metoden kan vi da egentlig gjøre enkelt I verkstedet vårt, for vi har en sånn presse. Og vi kan lage et over- og underverktøy, akkurat som vi gjør med varmforming eller kaldflyttpressing. Og så kan vi varme opp plasten til den blir en slags sånn grøtaktig konsistens. Og så kan vi lukte av verktøyet, og så kan vi da kjøre verktøyet til at den har fått sin form. Da. Og denne metoden den brukes særlig på sånne termosettplaster, eller sånne herdeplaster. Og den brukes også på myke materialer som syntetisk gummi og sånne ting. Men hvis dere ser plastprodukter som beregnet for å tåle store belastninger, sånn som den ventilen der, så det ofte en sånn herdeplast, og så ofte fremstilt med denne metoden, den pressstøpemetoden. Og et kjent produkt som vi alle kjenner til, det den der, den er da laget med den metoden. Største produsenten I Europa dansk. Greier å produsere nesten like billig som kineserne, for de har veldig god kontroll på materialet og prosess. Og grunnen til at du lager den av en termosettplass, det at E-modulen, altså det rett og slett stivere materialet. Så det oppfattes som et mer høyverdig produkt. Da. Og så det hardere, så det og her den hygiene inne I bildet, så du skraper ikke opp overflaten så lett. Og det jo et eksempel på dere som designere og maskiningeniører skal liksom ha hele tiden I bakhodet liksom materialegenskapene passer til bruken av produktet. Og hvis du da finner ut at jeg må ha et sånt material, ok, ja, da må jeg ha en sånn metode. Så alt henger sammen. Ok. Noen som kjenner til den kjente og kjære bilen Tink? Kanskje de to dårligste bilene I hele verden laget I Norge, konstruert og bygd I Norge. Troll og Tink. Begge laget av plast. Og Troll ble da laget av herdeplast og glassfiber, og Tink ble laget med rotasjonsstøping. Det var et ellers suksess. Et firma med stor suksess som laget tanker. Store sånne tanker som delvis også ble gravd ned I bakken. Store industritanker. På Styrtek så har vi noen som var jeg tror de var 9 meter høy. Kjempedigre tanker. Lag med denne metoden I Norge. Pionerjolla ble laget med denne metoden I Norge. Stort sett alt av kano og kajak laget med denne metoden. Her. Men å lage bilsjassi med denne metoden, bilkarassi med denne metoden, det var også jævlig smart. For de tenkte at det skulle være en bybil. Og alle dere som har vært I Paris, de vet hvordan de parkerer I Paris. Du bruker din egen bil til å dytte unna 2-3 andre biler sånn at du får plass. Men det som var inne I bilen, Europeng, motor og sånne ting, det hadde ikke peiling på. Så derfor ble det der ikke noen suksess. Jeg prøvde denne bilen, og det her, vi sa det til dem, det her bør dere ikke gjøre. Men akkurat karosseriet ikke så veldig dumt å lage med denne metoden. Du lager altså en form som du kan åpne. Og så fyller du dette pulveret som dere får, eller granulatet som dere har her, inn I formen, I den mengden som produktet trenger. Så begynner du å rotere formen rundt 2 akser. Den aksen og den aksen samtidig. Og så svinger du hele formen inn I en ovn, Og så lar det ovnen få varme opp for meg til litt over 100 grader. Og da vil plasten smelte og legge seg på innersiden. Og det vil si at du vil ha veldig god definisjon på utvendig geometri og elendig definisjon på innvendig geometri. Du har ikke noe trykk til å hjelpe deg å dytte materialet inn i skarpe hjørner, så derfor ser jeg aldri skarpe hjørner på sånne produkter. Disse små bilene som du kjører ungene rundt i på kjøpesenter, de lager man her metoden. Så kjører du den ut av den ovnen og inn i en kjølesone, og så kjører du den til tømmestasjon og fyllestasjon. Og det er ganske stort utstyr det her. En sånn rotasjonssvepemaskin, han tar lett det arealet som det her rommet beskriver. Men det er en forholdsvis rimelig måte å fremstille store produkter på, sånn som kajaker og kanoer og sånne ting. Ja, men på grunn av at investeringen er såpass lav, så greier du å ha økonomien sånn, selv med en lav produksjonssak. Da. Du kan ha en, liksom opp igjen kanskje 20 minutter per produkt. Da. Men du ser også for eksempel sånne takbokser til biler som er store. De ble laget med denne metoden tidlig, men så går volumet så opp at de går over til andre metoder. Den siste metoden de bruker, det er en slags vakuumstøpemetode. For de har vært innom da glassfiber, og det tar også lang tid, ikke sant? Dette er tross alt en termoplastmetode. Ja. Ja, det sies her ifra salen at produksjonstakt må være et problem her, og det er klart det er et problem, men det er for så vidt også en mulighet hvis du ikke har veldig stort marked da. Og store plastdeler er så ofte godt betalt. En sånn kajak koster fort 10 000 kroner, ikke sant? Og her ser vi en sånn rotasjonsstøpemaskin sett i fugleperspektiv med de tre zonene. Varmesone, kjølesone og så lading, ja, altså unloading, loading-sona. Så at det er billige former, for at formene ikke trenger å tåle så mye trøkk, så er de veldig billige da. Og du kan ha god økonomi på små seriestørrelser. Du har egentlig bra formfrihet, men formfriheten er begrenset av at du ikke har trøkk, så du kan ikke ha skarpe kanter på disse produktene. Og så er formfriheten innvendig, den er jo lik null. For det er jo sånn, du har ikke kontroll på veggtjukkelsen. Veggtjukkelsen blir den en bi på grunn av den rotasjonen. Det er jo bare luft som definerer den indre veggen. Og det at veggtjukkelsen er at du har lite kontroll over veggtjukkelsen er kanskje et av de største problemene. For den påvirker også krympen og sånne ting. Da. Og da kan du få dårlig materialutnyttelse. Men typisk sånn, små båter, kajaker, kanoer, store plastprodukter er gunstige på denne metoden. Dette er metoden som nesten 90% av plastproduktene er laget med. Og det granulatet da jeg sendte rundt, og for så vidt også det resirkulerte der, kan du gå rett inn i sånne maskiner. Dette er en trykkassistert metode. Og det betyr at formene er forholdsvis kostbare. Og formene er veldig ofte veldig kompliserte. Sånn at verktøykostnaden med et sånt konsept er stort sett veldig dyr. Da. Altså verktøyene er veldig dyr. Men metoden er veldig produktiv. Og du har en masse fordeler med å bruke plass. Og så har jeg i de siste årene kommet opp en del ganske definerte ulemper også. Metoden er utviklet. Altså de første sprøytestøpemaskinene hadde de rundt 1907. I 1860 så ble de første polymerene funnet opp da. Och 1907 så grejde jag lag produkter av cellofan tror jag det kallt. Och de lagde alltså biljardkula. För de vill ersätta biljardkula vart lagda och där var då som elefantstötänger. Elfenben. Så de lagde syntetisk elfenben. Och utöver på begynnelsen av århundreskiftet från 1907 till 1910 och sånt, så kom bakelitt in som ett och så har jag sett såna skikligt gamla telefoner. Så är där lagt av bakelitt. Det är väldigt hårt och sprött, men det är väldigt hårt så det är så gunstigt och det kunde stöpas. Och då hade de första stötestepmaskinerna, de såg omtrent ut så den överste bilden där, en lite mer primitiv version av det. Så de hade alltså ett rör så de puttade detta materialet in i och så varmade de upp röret och då smälte materialet. Och då vill du ha en temperaturgradient så du ser genomsnittet genom röret så är ju själva röret det varmaste och så den plasten som ligger närmast röret är också väldigt varm. Men för att få smälta den plasten i mitten så måste du överföra materialet genom plast så du aldrig har smälta. Och plast tål inte så mycket värme över lång tid. För det som sker då är att dessa polymerkedjan börjar bryta sig upp och bli kortare och kortare. Så då hade du en sån torpedo, en sån spreader. Och den har det ännu på extruderingsutstyr. Men den skulle på en måte mix plasten så att du inte fick olika egenskaper ute. Och när du då lagade en biljardkula så var det på en måte ett rotationssymmetriskt produkt. Så i begynnelsen så var inte det här något stort problem. Men när dessa bakelittprodukterna kom så var de lagd med den pressstöpemetoden som gick under först, men de var också lagd med som primitiva maskiner. Och där var problemet då att det var väldigt stor variation i materialkvaliteten. Så går nog dagarna då, och så finner jag en fysak som finner upp nylon i 1935. Och där var det en revolution för alla damer i världen. För då kom liksom nylonstrumpor och sånt där. Och där de prövde att laga då, det var att bruka polymerteknologin till att laga en syntetisk silke så att de kunde laga ett produkt som var som silke men mycket billigare och där grejde jag. Nylon är ju polyamid. Då började jag under andra världskriget att producera enormt många delar i plastik till krigsindustrin i särskilt USA. Och så kom polykarbonat också under krigen. Och hvis dere ser på tyske, så er interessert i fly da, ser på tyske jagerfly og amerikanske jagerfly, så ser dere forskjell på kokpiten, for tyske har bare flate. Så de bruker glass, mens amerikanerne bruker da polykarbonat. Så under andre verdenskrig så blir det her utviklet til et produkt, og så kommer jo 50-tallet utover, og da begynner de å få kontroll på prosessene etter hvert. Og så gjennom 60-tallet så kommer det liksom. Då vill jag liksom omtrent alla produkter blir ersatta med plastprodukter. Och den trenden har vi haft helt fram till nu är vi på tur tillbaka igen. Jag ska säga lite om det senare. Men det nedre där, det är ju det är sån en sån plaststöpemaskin ser ut. Och kan ni skämma lite om varför ni tror att det är en sån skruva inne? Ja, du kan få lika högt tryck på den andra. Det är bara hur mycket muskler du har bak stämplar där. Ja. Blandning. Ja. Du är inne på det. Men som jag sa, på den övre där så kommer all värmen ifrån de värmebanden som på utsidan av den stålcylindern. Okej? Okay? Så när allt plastgranulatet som ligger längs stålcylindern har smältat så ligger det plastgranulat mitt inne som inte smälter. Då måste du överföra värme genom plast som allerede är smältat. Och plast är en fruktelig dålig varmeledare. Det är så 100 gånger dåligare än vissa metaller. Så det går egentligen lite dåligt. Men på den nedre där så kommer över 80% av den energin som går med till att få plasten att smälta, den kommer ifrån mekanisk bearbetning där skruven knar materialet. Så materialet sklir langs väggen på skruen och du ser att kärn på skruen blir större och större ju närmare du kommer businessen än den där. Så du komprimerar i skruen. Og den kompresjonen, den mekaniske påvirkningen, det det som smelter plasten. Det varmebandet på en moderne spøytestøpemaskin også, men de der bare for å regulere at temperaturen helt riktig. Så den tar bare de siste 20%. Dere med meg? Bra. Så en sånn, det vi kaller det for snekkeplastifisering. Hvis dere klikker den der røde, så vil dere få en film. Så en sånn snekka, den har tre zoner. Det er en ladesone helt bakerst. Og så har det en sånn mixed zone midt på, og det er både granulat og smelter, og så har du en zon foran der det bare smelter. Og det som skjer, det skjer ikke det som noen av dere tror nå, at denne skruen går rundt, og så skrur den materialet i formen. Det skjer ikke på en sprøytestøpemaskin. Skruen går rundt, og den da går rundt, så den lukker foran da. Så da skrur skruen seg bakover. Og skruen jobber da mot et mottrykk. Og den skrur seg så mye bakover at det som går forbi den ventilen som foran der, og i det kameraet dere ser helt fremst der, rett under der, så heaters, at det volumet, eksakt det volumet som skal inn i produktet, pluss litt til. Så når skruen har skrudd nok material foran der, så er jo det smeltet. Så stopper skruen, og så går den frem som et stempel. Og så skyver den det materialet som er foran der, inn i formen. Og formen er jo da lukket, og der er det en lukkekraft som er stor nok til å stå imot det trykket som er inne i formen, for det trykket virker jo på arealet, ikke sant? Et trykk virker alltid på et areal. Hvis du dukker ned i et basseng, så vil du få vondt i ørene når du kommer langt nok ned. Det er på grunn av at trykket jobber imot trommehinnene dine. Så når da formen er fylt, så vil det stå et trykk på bak skruen. Og der vil det stå på samtidig så materialet kjøler seg ned i formen. For formen er nemlig vannkjørt. Og når et flytende materiale kjøles ned, hva skjer da? Det har vi lært. Ja, det blir kaldere, men det var ikke det jeg var ute etter. Hva som skjer? Hva? Det krymper, ja. Volumet går ned. Og det er da det geniale med ettertrykk, konseptet med ettertrykk, står på. Da står det altså på et smeltet materiale, som da bare mates inn etter hvert som materialet inn i formen krymper. Og så er det om vi er altså utform da materialet sånn at ettertrykket får jobb effektivt da. Og akkurat den der siste der, det er jo det som gjør at plastprodukter er så ekstremt nøyaktig. Relativt sett så er de veldig nøyaktige. Det er det samme som gjør at en pressstøpemetode på metall også er nøyaktig. Det er et ettertrykk som er inne i bildet der også. Den stålforma, den er polert, så den er altså polert på et nivå som du kan speile deg i den. Formen har et innløpssystem. Formen har ofte noen ventileringer for å få ut gass og luft. Og selve innløpet kan jo ha to typer innløp. Du kan ha et kaldt innløp og et varmt innløp. Jeg skal komme litt tilbake til det senere. Og her ser du på en måte prosessen trinn for trinn. På en dag så ser du plastifiseringen der skruen skrur seg selv bakover, og at materialet som er smeltet blir presset på fremsiden. Og så vil skruen stoppe, og så går den gule saken fremover, og så presser materialet inn i formen. Og på tre dager så ser du at formen er fylt. Og da står enda snekkeskruen med trykk på, sånn at under kjølingen i formen så mates det inn litt, noen få prosent plastmaster for å kompensere for det krympet som er. Og så åpner for meg, og den støtes ut, og samtidig så skru snekker fram materialet til et nytt skudd, så de kaller det i denne bransjen. Og hvis du virkelig skal teipe på det, så er det også en sekvens som beskriver akkurat det samme her. Ok. Nå skal vi snakke litt om denne skruen. Og det som er spesielt med denne skruen, det er jo på en måte at senteret øker. Så at den plassen som er mellom den sylinderen som skruen går inn i, og der er det en liten klaring, den minker. Så dere har de posene her baki. Det vil si at hvis du fyller en sånn en bøtte med det der granulatet, så vil det være 30% luft ned i bøtta, ikke sant? Imellom disse granulatene så vil det være luft. Og det ønsker vi ikke annen form av. Så det at skruen da blir, senteret på skruen blir tjukkere, gjør at du får en kompresjon på materialet. Og det vil si at du skviser ut lufta, og den går bakover, og den kommer opp gjennom trakta. Så vi har en matesone som er ca. 50% av lengden på skruen, der trakta står rett over. Du står innløp granulat der. Så da har du rett og slett bare i trakt, og du fyller det der pulver oppi. Og når skruen begynner å skru, så dras det inn granulat, og så går den gjennom matesonen, og så kommer du inn i overgangssonen, og da begynner det å smelte. Og så har du den reelle smeltesonen helt foran med en sånn tilbakeløpsventil. Så alt som er smeltet, gjør ferd gjennom den tilbakeløpsventilen. Og da kommer du på fremsiden der, så kan det ikke gå bakover. Det er bare enveisventil. Noen ekstruderingsmaskiner og noen sprøytestøpemaskiner har dobbelt gjenge på skruen. Og det er for å få enda større andel av mekanisk belastning som fører til smelting. Og hvis du har veldig varmesensitive materialer som tåler å være veldig kort tid på temperaturen, så bruker man ofte dobbelt skruer. Her har du litt på et verktøy da. Og du har selvfølgelig, når du lagde denne musa her, så har du selvfølgelig da en kavitet som så ut som denne musa. Så har du et innløp inn der. Så du ser midt under den flasken din, så skal du se en liten prekk midt under. Ja. Du må sette på lokket da. Ja, ser du den prekken under der? Det er innløpet. Og det innløpet kan være, altså den gamle måten å gjøre det på, det var at innløpet satt fast på produktet, og så kom ut sånn. Og vi så, når vi var borte på Topro, så plukket jeg med noen sånne innløp, men det fant jeg ikke noe på kontoret. For jeg skulle vise dere. Men disse innløpene, da må du brekke produktene ifra. Men nå har de såkalt varminnløp. Så der har de varming på selve innløpet. Så da setter jeg en plastmasse i selve innløpet igjen, som er da flytende. Og det betyr at maskinen må ha forholdsvis høy takt. Hvis du får stopp på maskinen, så vil det materialet dø, det som sitter i innløpet. Så det er ofte maskinen programmert sånn at det første skuddet etter at du har hatt en stopp, de første to skuddene, de går til vrakkassen. Må tydeligvis ha et eller annet som dytter materialet ut av formen. Og der kan man også finne på produkter merket etter utstøtere. Og så finnes det veldig mange måter å operere sånn former med utstøteplater og litt sånn ymse. Men du kan si at en form består for så vidt av et system som sørger for at de to formhalvdelene kommer sånn og ikke sånn. Ikke sant? Så de har ofte føringer. Så har de selve kaviteten, og så har de innløpssystemet, og så har de utstøtesystemet. Det er på en måte det en sånn form er bygd opp av. Og så kan man si at selvfølgelig så har du da festeanordningen, så fester den til maskinen, og så har du da kjølesystemet, som ofte er vannkjøling. 99% av tilfellene er vannkjøling. Og disse kjølekanalene, de er veldig vanskelige å fremstille. For at du kan bare bare rette linje. Og du burde egentlig kun bore sånn. Ikke sant? Det är lite vanskeligt att få till. Och bor runt hjörna och sånt, det är sån väldigt komplicerat, egentligen omöjligt. Så därför så har vi börjat att laga, vi har varit med ett projekt där vi brukar 3D-printing. Så vi 3D-printar såna körleblocker med körlekanaler i. Och så loddar vi på körlekvaliteten så då har lagt i polerat vartisol. För du kan inte lag kvaliteten på körlekvaliteten på den nivå du ska ha med 3D-printat material. Och här ser du några strategier för att stöta ut ett produkt. Det första du ser uppe här till vänster, det är den gamla måten att göra det på. Du har sett löpad fast på produkten och hela dritten stötas ut då. Och den andra är också kallöpen. Då är det en sån mellanplatta så att produkten där separeras ifrån löpet. Med en relativ bevegelse mellan de tre verktygdelarna. Den blå, den gröna och den röda, den satt helt samman som är block. Så när du öppnar så vill öppningslängden, vägen på de här elementen vara forskjellig. Och därmed så kommer löpet ner i mellan den blå och den gröna och produkten kommer ner mellan den gröna och den röda. Och den måten att producera delar på är väldigt vanlig idag. Att du har löpseparering i själva öppningen av vartöja. Och så den mest moderna måten det är att bruka varmlöp då. Den ser du där nere. Då vill materialet i löpet alltid vara i smältat tillstånd. Och så är det då en del strategier för att få dra med det löpet ut och för att hålla saker igen. Så det är väldigt mycket sådana tricks och sånt som gäller när du ska designa ett sånt verktyg. Dere ska för en showet bara vet sånt principiellt hur ett sånt verktyg verkar. Så hvis någon av dere blir verktygkonstruktörer på plats upp med verktyg så har dere liksom en grundkunskap men inte något mer. Det dere ska lägga märke till det är ju det att det slipp I dessa verktygen. Det är alltså aldrig rätta kanter sånt. Det är någon få grader, ofta 2-3 grader slipp. Och så ser på plaststöpte produkter, så du ser på den flaskehandeln där, så den är faktiskt lite konisk. Den mindre diameter nere än det uppe. Och det är detta konceptet med slipp. Och så har du väldigt avancerade produkter som har underkutt och såna ting och då driver du med kärneträck, ikvant. Då har du ett verktyg som på något sätt har kanske 2, 3, 4 eller 5 bevägliga delar som bevägs ut så. Men så kan jag huska när vi var så på plaststöpning på Topro så var någon av dere som så på ett verktyg som hade sådana skrå pinnar som stod. Och det var för att få till en bevägelse in sån när verktyget lockade. Och detta med slipp är väldigt viktigt. Och det här kallar man underkutt. Det betyder att hvis du sprutar in ett material I form som är trång här och så vid där så vill du aldrig få materialet ut, ikke sant? Då har du ett verktyg med underkutt. Då måste du ta en del av verktyget där, en del av verktyget där som bevägs så när du öppnar. Och så bevägs det andra sig I den riktningen. Är du med? Så verktygkonstruktion på plaststöpeverktyg kan vara extremt komplicerat. Jag var med på ett projekt där de lagde sprutestöpeverktyg på denna Annedokko till Lærdal. Alltså den som du gör sån mynt-i-mynt-metoder och räddningsövelser på. Och det ansiktet där, det är tatt ifrån en dödsmaska som hänger I Louvre. Av en sån fattig jenta som en sån adelsman fann på dö på bredden av scenen. Och han syntes det var så vacker att han fick lagra en dödsmaska. Och den dödsmaska har Lærdal brukat. Och heter Anne. Och det är därför det heter Annedokka. Och då hade vi stora problem med underkutt runt näsan här. Och när du har då en form som är då sån 3D-geometri, allt det är inte enast rätt flatta, så är det extremt komplicerat. Den formen huskar kosta I 1997 kosta 790,000 kronor. Och det var mycket. Här ser du hela sprutestöpemaskinen. Och här känner vi ju igen skruven, den har vi snackat om. Vi känner igen formen, den har vi snackat om. Men den har alltså ett drivsystem som du ser detta, dessa lysegula länkarna bak där. Där är då det som kalles for Herkulesledd eller kneleddsystem. Så det laget da for å holde formen igjen, sånn at den skal holde imot det trykket som dannes inn i formen under, under innsprøtning og ettertrykk. Og et kneledd, det jo det, det som jeg har her. Jeg har et kneledd her. Og jeg kan til og med låse det bak sånn. Og da skal jeg kunne laste på 100 kilo her, uten at det går ned sånn. Og akkurat de siste ene centimeteren, så jeg selv veldig sterk. Men jeg veldig lite sterk lenger ned her. Og dette går, med kraft, dette går på kraftgang i armen, ikke sant? Så sånne kneledd, da går egentlig kraften mot uendelig. Og bevegelsesveien går mot null. Når bevegelsen er nesten null, så er kraften nesten uendelig. Og da er det egentlig sjassi på maskinen som bestemmer hvor sterk maskinen er. Ok, med? Så du har et system som blir sterkere og sterkere og sterkere jo mer du lukker formen. Og så kan den gå over senter og låse. Og da må maskinen dele seg opp i sånne enkelte faktorer hvis du skal... Og det hender jo at maskiner gjør det. Da. Vi har maskiner på Raufoss som 6000 tonn. Som lager sånne frontkapper og støtfangerkapper på biler. Jeg vet ikke hvor stor produksjonen er på de, for jeg tror produksjonsmaskinerne er i Göteborg nå. Men de har noen testmaskiner, jeg tror de 6000 tonn. En normal maskin, den som dere så på Topro, den var 1000 tonn, den store der. Og så er det helt ned i sånn 50-80-100-200 tonn, det er sånne små maskiner. Og det går på hva lukkekraftmaskinen har. Og det går direkte da hvor store deler du kan lage. Jo større deler, større areal. Du kan si at du bør ha omtrent samme trykk, uansett om delen er liten eller stor. Men det trykket virker på et stort areal, mot et veldig stort lukketrykk. Så derfor så er plastdeler. Det har ikke lurt på hvorfor koffertet er så dyr. Det er jo bare en plastdel. Det består av fire deler. Og, ikke sant? Når du kjøper en sånn her koffert, så er den jo kjempedyr. Og det er på grunn av at den er laget i dyre maskiner, store maskiner. Ofte 3000 tonn du må ha for å lage en sånn. Så får du desto lavere takt og veldig høy investering. Og derfor er store plastdeler veldig dyr. Men små plastdeler koster ingenting. En bruskork, den lages 200 bruskorker i ett skudd. Og her ser du da plastdeler. Det der søppeldunkene der ute, de er også veldig dyr. Veldig stor maskin som skal til for å lage en sånn. Mens alle de her andre produktene, det er bare sånn, koster nesten ingenting. Det betyr at materialet er en veldig liten del av prosesskostnaden når produktene blir store. Da er det prosesskostnaden som er investeringen i produksjonsutstyr som driver prisen. Her har vi en del som vi lagde på Lærdal. Og det er såkalt multi-injeksjonssprøyting. Litt vanskeligere å forklare. Men det enkleste er på en måte å forklare det med joggesko. For alle har joggesko. Er det noen som har joggesko på seg nå? Jeg har ikke, men... Men der er det jo to forskjellige materialer i såren, eller tre. Med et litt sånn forskjellig e-modul, så noe er veldig mjukt og noe er hardt. Ofte så er det hardt det som er mot veien, for der skal tåle slitasje, og så er det mykere lenger oppi for at der skal ta seg av dempingen. Og da, måten de lager en sånn på, det er at de sprøter først inn det som er mot veien, det harde plasten. Og så tar de vekk en kjerne som er en stålkjerne som setter den myke plasten skal inn. Og når de har tatt bort den kjernen, så sprøter de inn myk plast, mens den harde plasten, den første du sprøter inn, enda er varm, så du får god binding. Da slapper du lim. Og så kan du trekke ut den kjernen til og sprøte inn på den tredje måten. Og da kan du designe det sånn at disse plastmaterialene, de klistrer seg til hverandre. Du trenger ikke lim dem sammen. Alle sko, da sårene er limt, det kommer limet til å gå opp en eller annen gang. Men sånne moderne joggesko, de går aldri, de laminerer aldri såren. For de er laget på den metoden. Og så finnes det da mange strategier for å trekke ut de kjerne, den här strategin här är på något sätt rotera den ena delen av verktyget. Så sprutar in blått material överst och så roterar du ner sån. Sprutar du in nytt blått material överst, men då har du tagit bort kärn nere här och då har du plats att spruta in det gula materialet nere. Och så går formen runt sån. Och då sätter kärn fast i en fast del av den övre position. Men det finns andra måter att göra det på. På Lærdal så lagde vi en sån liten stämpel med packning integrerat i sån blodpumpa med den här metoden. När du kör bil och det är en varm sommardag så kör du på aircondition på full guffa och så sätter du på så att det här spjällan blåser kall luft på dig, sant? Vart för lägger. Och då kan jag justera dessa spjällan så att jag får all kall luft. Till min kones frustration. Men den justering av de spjällan, där finns det. Jag har en Audi, det finns 18 delar, 18 komponenter inne där. Och den är lagd med multiinjektion. Det är inte monterat. Det är inte lagd 18 delar och så sitter en dam eller en man och monterat det samman. Det har inte skett. Du har sprutat in ett material, tryckt ut en kärna, sprutat in ett nytt material upp på där. Och det är två material som inte lika varandra, så de på något sätt får inte fusion emellan de materialen. Så tryckt ut en ny kärna och så in med, jag tror det är tre eller fyra material som är sprutat in där. Och då är det lagt så att det är någon material som ska binsätta varandra och bli till en del och någon som ska ha öppning. Och om du då tänk att du sprutar med materialet som lagar en pinne och sån. Och då ska du egentligen ha väldigt stor tolerans, fin tolerans på den pinnen för att hvis du ska träna utanpå där så inte ska vara skrånglat och samtidigt gå och beväg. Så då ska du ha 100 millimeter tolerans. Det grejer du inte på plaststöping. Så därför så när du går tillbaka till 80-talet och 90-talet så kan du inte köra en sån bil skrånglat överallt. Och så skedde han också sånt först på 90-talet först på 2000-talet och den multiinjektion är det som skedde. För när du sprutar något över en pinne så är det ju så väldigt nöje hur dimensionen pinnen har. Det nästa materialet tar bara dimensionen till den pinnen som är där. Och hvis du då grejer så styr temperaturen och materialen så att de inte fusionerar med varandra men de har väldigt fin passning. Och här har du också en förklaring på hur sån multiinjektion med två verktyg föregår då. Hvis du ser på starten av steg 1 eller liksom första produkten då skjuter du bara in material på den gröna. Och så öppnar du forma och så flyttar du den gröna ifrån den vänstra kaviteten över till den högra kaviteten och så lukkar du igen. Och då skjuter du in materialet i bägge kaviteterna. I första kaviteten så gör du i den gröna kaviteten i position 3 där så gör du exakt samma som i position 1. I position 2 i steg 3 så vill det gula materialet då gå in och omsluta gröna materialet. Och det gula materialet vill ta geometri för utvändiga former. Och så vill du då få ut ett produkt som består av två material. En väldigt snedig metod. Och detta kan du utnyttja med om du vill ha olika färger, du kan utnyttja om du vill ha olika hårdheter i materialet, olika egenskaper rätt och slett. Jag vet att de lagar såna boxar med lock på den här måten då. Det är en sån som ska kunna demonteras och monteras, demonteras och monteras. Här har du en multiinjektion med roterande form där du ser att den kärnekaviteten som du ser till höger där så kavitet A så är den pekar den på den kärnekaviteten då. Som är borta. Och det är klart, det här är ju liksom den drömmen om att montera allerede i process, sant? Du eliminerar montageprocessen. Du lagar en avancerad process och ett avancerat verktyg som konkurrentene dine ikke greier å, å kopiere. De får det bare rett og slett ikke til. Så hvis du utvikler teknologien din på denne måten, så kan du, du leve i et marked selv med produksjonen i et høykostland som vi stort sett har i Europa. Ser at en tekst har forsvunnet, da skal jeg fikse. Jeg tipper de ikke patenterer.
Nei, helt enkelt. Men de lager en riktig rapport eller en riktig metode, så lager de 10 falske.
Ja.
Så deler det.
Vi patenterte aldri. Det var strategi. Da måtte du fortelle hva du gjorde. Aldri prosesser. Skal vi ta en liten pause?
Hallo.
Der, der. Ok. Da vi lærte nå om plaststøping, og det som da står i boka er plaststøping, det er, kan sies å være veldig relevant eksamensstoff. Når jeg sier at en metode er ekstremt viktig, da er det nesten 100% sikkert at dere får om det på eksamen. Ok. Dere har en individuell oppgave som ser ut til å være veldig omfattende, men dere bruker Google Translate eller ChatGPT. Og da vil dere se noen alternative sprøytestøpemetoder. Dere kommer til å forstå det hvis dere har fulgt med nå. Ok. Hvis vi nå tenker oss at vi skal bort ifra den sprøytestøpemaskinen som da kjører skruen på en sånn måte at skruen skrur seg bakover, smelter plasten, blir på fremsiden av skruen, og så kjører skruen fremover hurtig for å presse dette smeltet plastmetallet inn i formen. Så venter du til at produktet har kjørt seg ned i formen, og så åpner du formen, og så støter du ut produktet. Og så lukker det hele, og så kommer det et nytt skudd. Det er sprøytestøping. Men hvis du går, fjerner halve maskinen, og beholder skruen, så kan du da bruke skruen til å presse materialet ut gjennom formen. Men da presser du materialet ut gjennom en form som lager et kontinuerlig produkt. Så det hvite røret under vasken der, det er laget med ekstrudering. Det røret der var nok kanskje 50 meter langt en gang i tiden. Alt av isolasjon på ledning er laget ved hjelp av ekstrudering. Men også en god del sånne profiler som man bruker i produkter. Og sånn. Lister rundt dørene på biler. Masse sånne ting. Så alle produkter som har geometrien sin i to dimensjoner, og så har den på en måte en uendelig lengde, det er ekstruderte produkter. Og hvert år jeg har kjørt det kurset, og det er 12. eller 13. året nå, bortsett fra i fjor, så er det noen som har rotet sammen ekstrudering av plast og ekstrudering av metaller. Det er ikke gjerne. Det er plastekstrudering har denne skruen. Og igjen, 70-80%, kanskje over 80% av varmen utvikles med at materialet knas imot skruen. Men også her har du utvendige varmebånd. Vi har sånne ekstrudere nede i labben. Og jeg skal lage en lab på det som dere skal få lov å prøve dere på, hvis dere vil. Det vil være en sånn frivillig lab, men det vil gi poeng. Og her har du en ekstruder i sin enkleste form. Akkurat den som står her, den lager jeg en rørform av del også. Og da er det en vannkjølekappe rundt verktøyet, og verktøyet har totalt gjennomløp. Det er ikke sånn som på sprøytestøping at det er to vertikaviteter der det er et lukket kavitet, så åpner det ene sånn. Her er det åpent ut hele veien. Men for at, og det her er en veldig enkel fremstilling av ekstrudering. Til høyre så ser dere et verktøy med den tversnitten på den profilen som kommer ut. Men foran skruen, inni sylinderen, så setter jeg en sånn mikser. Og det er for å få mikset materialet sånn at du får, er sikker på at du får homogene materialegenskaper ut. Forskjell når du bruker skruen, så er det ca. 80% av energien som kommer fra skruen, og resten kommer fra varmebanen. Så du må gå ut ifra at den materialet som ligger ytterst er litt varmere enn det som ligger i senter. Så derfor så kjøres det gjennom en sånn mikser som det er. Her er en spesiell verktøy i forhold til å lage film. Altså det finnes ekstruderingsverktøy som er såkalt filmekstrudere. Og da lager de sånn tynne plastfolier, sånn typisk den sizen her. Og det her kan gjerne være, for så, det kan sikkert være filmekstrudert dette. Og når du da kjører trykk imot et verktøy som har en veldig tynn spalte, så vil det være sånn at en spalte vil åpne seg mest på midten. Trykket virker best på midten. For det er stort, det er mye større trykktap ut til siden, eller det til midten. Husker dere når vi snakket om valse? Så hvis du har et valseverk uten støtteruller, så vil den øvre valsen bøye seg opp, og den nedre valsen vil bøye seg ned, og så vil du få en plate som er tjukk på midten og tynn i enda. Husker dere det? Så legger vi på sånne støttevalser bak for å kompensere for det. På samme måten så vil du få at trykket virker best på midten på et verktøy, for der har du på en måte lengst arm. Kraftgange arm, ikke sant? Så der du gjør det at du har noen stillskruer på verktøyet, så du kan stille verktøyet sånn at det faktisk er tynnest på midten spalto og tjukkest ute. Så du stiller verktøyet sånn at åpningen i verktøyet er feil, men produktet blir rett. Og dette er noe som dere skal huske på. Dette skjer innenfor forming, og det skjer innenfor støping, og det skjer innenfor ekstrudering. Du lager feil verktøy for å få riktig produkt. På grunn av at forholdene under prosessen gjør at du må, at det er nødvendig å gjøre det. Og under der så ser dere på en måte typisk sånne forvrengninger som kan oppstå i ekstrudering, som du kan da kompensere med et justerbart verktøy. Og her ser du da en del av de produktene som ekstruderes. Rør, plastrør er jo stort sett ekstrudert alt. Mye av film er ekstrudert. Veldig, det som jeg kaller for kalibrert film, altså film som har en gitt tykkelse over hele seg selv. Mens som bygningsplast og landbruksplast og sånn, den varierer på tykkelsen på grunn av at det er en annen metode. Dette med sånne ledninger og sånn, da kjører du faktisk kobberen gjennom plastmaskinen, og så belegger du kobberen direkte på. Og så går den inn i en ny ekstruder, så du legger på den andre. Du kanskje har 3-4 ekstruder som står og ekstruderer de der 3-4 kablene som er inni hovedmantelen. Og så ekstruderer du på hovedmantelen til slutt. Dette kalles jo koekstrudering, og det er på en måte multimaterial ekstrudering. Er noen som dere som driver som hobbyelektrikere? Bare rekke opp hånda du også. Når du driver som hobbyelektriker, så vet du at jordledninga er farge. Grønn og gul, ja. Men det er ikke en mann som setter lakka på en sånn grønn strippe på kabelen. Det er koekstrudert. Det er to materialer som går inn. Så fusjonerer de selve ekstruderen. Og her ser du en sånn koekstruderingssak. Den her er for tre materialer. Og jeg tror det finnes for 5 eller 6 nå. Hva? Ja. Ja. Ja, men altså jeg snakker om én maskin med 6 materialer i samme maskin. For de har flere maskiner stående på rekke og rad. Her ser dere typisk sånne rør og sånne pakningskanaler. Denne blå der og røde der er jo sånne kanaler for LED-strips. De lager lys og lampe og sånn. Ja. Så det betyr at dere kan på en måte legge 2-3 forskjellige egenskaper inn i samme produktet. Gjennomsiktighet, ulike farger, ulike hardheter, ulike geometrier. Kan ikke bare lage i ett produkt. Du får et verktøy, og det verktøyet der du ser der, det blir forholdsvis kostbart. Men har du store volym som du har på kabelproduksjon, så er det lønnsomt. Alt det der skummet som dere driver på meg på PLT inni den der verkstedet deres, det er jo ekspandert polystyren. Stort sett. Det kan være ekspandert polyuretan også. Og så hva mener jeg med ekspandert da? Jo, du har. Og hvis du skal si at du skal ha riktige forhold, så kan du se at du har en blokk på 1 ganger 1 ganger 1 meter her. Og så ekspanderer du den så den fyller hele rommet. Da er du bortimot i nærheten av den ekspansjonsgraden som du får. Så det er sånn 1,5-3% materiale inni der. Resten er luft. Og det der sånn veldig dyre materialet som dere kan sage veldig godt, det er mye tettere. Og det er mye stivere materiale. Det er på en måte en herdeplast. Men den er også ekspandert. Mens de der en polyuretan og polystyren er jo på en måte ekspandert på en sånn måte at materialet er forholdsvis duktilt. Da. Så hvordan ekspanderer du plast da? Ja, du har på en måte sånn den tradisjonelle at du kjører inn gass eller luft mekanisk inn. Eller du kan dope plastmaterialet like før du kjører deg inn i formen med et eller annet kjemisk stoff som danner gass. Og det som skjer da, det at du på en måte først får det som kalles for et uekte skum. I begynnelsen av denne ekspanderingen så vil alle disse hullrommene ha kontakt med hverandre. Og hvis du stopper der, hva har du da? Ingen som er kreativ i dag. Da har du en svamp. Da har du et objekt som er ekstremt bra til å ta opp og fukt og hold på deg. Ikke sant? For det er kontakten mellom alle hullrommene. Så etter hvert som denne ekspansjonen skjer, og denne prosessen går videre, så vil disse cellene lukke seg mot nabocellene, og så vil du da få et isolasjonsmateriale, som dere driver på med PRT. Da vil du ha lukket celler med gass i hver enkelt celler, og så vil du ha naboceller med gass inn i, og så videre. Sånn. Og veldig tette, tynne membraner imellom. For gass isolerer for varmetransport. Gass isolerer 100 ganger bedre enn faste stoffer. Så når du skal lage en god isolator, så skal du ha minst mulig fast stoff og mest mulig gass, ikke sant? Og så vil du egentlig ha gassen til å stå i ro. Og der gjør den ikke en svamp, for da kan gassen bevege seg fra hulrom til hulrom til hulrom, ikke sant? Så da vil du få egentlig en dårlig isolator. Men hvis du stenger hulrommet, så vil det, den gassen, den kommer jo ikke noen vei. Så det er veldig vanskelig å transformere. Ja, direkte. Du kan bruke aceton. Jeg skal fortelle litt om det etterpå. Ja. Men jeg skal bare ta, hvis du lar prosessen gå videre igjen, så vil disse vil presse fra gassen inn i de ulike hullrommene som nå er tett imot naboene. Da vil disse membranene sprekke, og så er du tilbake der du begynte igjen. Så da har du på en måte en sånn uregelmessig struktur som gjør at du har en dårlig isolator, men en god svamp. Hvis du har kjemiske blåsemetoder, så tar du plastmaterialet, og så fyrer du inn i det materialet et eller annet stoff som reagerer. Og det kan reagere på temperatur, det kan reagere på trykket, det kan reagere med plastmaterialet. Den reaksjonen skaper gass, og den gassen er det som fyller alle disse hullrommene. Polyuretan ekspanderes på den måten. Men der vil det være en sånn diffusjonsprosess som skjer, at den gassen som er inne der, som egentlig er da bygd for å så transportere varme veldig dårlig, den gassen den blir over årene byttet ut med luft, på grunn av noe som dere lærte på videregående, kalles for diffusjon. Det vil si at den uverdien på en polyuretanskum isolasjonsmateriale er kanskje 4 ganger så høyt som på ekspandert polystyren. Og det er på grunn av at den er kjemisk blåst. Men efter 5 år så är den lika dålig som XPS. Så då är det egentligen bara dumt att köpa polyuretan om du ska ha en levetid på mer än 5 år. Det kan vara andra orsaker till att polyuretan är bättre. Men fysiska blåsmetoder så brukar man rätt att bara tryckluft och köra in. Samtidigt som man injicerar. Och det är ofta det som på polystyren så är det det som brukas. 1-5% av volymen kan vara plastmaterial, resten är luft. Så tog jag med den här bara för att designerna ska få sjåka mycket rart som drivs med innanför design. Detta är en fantastisk dyr stol. Jag tror den kostar bortemot 500 000. Nej, den en av de mest kända industridesignerna. Den är egentligen lagd för att stå på museum. Han är umulig att sätta. Men hvis det, är någon som vet vad den stolen där heter, den gröna där? Ja, men jag hade inte förväntat att det var en maskiningenjör som skulle svara på det här. Det är Nordens mest kända industridesigner. Det är stilt. Ingen som vill pröva sig. Ingen som har ett namn.
Erik Jörgensen.
Nej. Erik Jörgensen är de som lagar det. Alltså designern heter Arne Jakobsen. Den är designad till SAS-hotellet i Köpenhamn på slutet av 60-talet. Det som är speciellt med det är 2 ting. Det är att ytterdimension, det är en linje som beskriver hela formen på stolen. Därför har den varit en design-ikon. Och sen lagd ut av expanderat polystyren. Den första stolen som var stöpt med det materialet. Så stolen är väldigt lätt. Och expanderat polystyren, det ser du också i de här koppan som är där. Och det, vi brukade det när vi lagde sådana rullerski i det här kurset, på labbserien. Så brukade vi polystyren och vickla runt. Och så smältade vi ut polystyren med ett kemiskt stoff efterpå. Okej. Då har vi snackat lite om expansion. Och dere ser det lagas många produkter av expanderade plastmaterial. Och ja, jag kan säga lite mer om det. Den stor när den vart lagd då, så då sprutar du in ett material i formen. Så formen är ju både utvändig och invändig, så är ju formen som definierar geometrin. Men i och med att detta är ett material som blåses, så vill du att tryckluften var ge tryck emot formen, så du får väldigt god formdefinition på sådana produkter. Så kommer vi till laminering och armering. Det vill säga att du lagar, det är så kallat engineered material. Så vi har en egen labb för detta på institutet, IB. Den labben som ligger i IB-bygget, det är en labb för sådana material. Och laminatgolv är ju ett sånt material. Och det kommer mer och mer material in som är byggt upp av flera stoffer som en komposit. Vi kallar det en komposit. Det som är problematiskt med det är att du vet inte vilken materialparametrar vi har i en sån komposit. Om du lagar en komposit utav exponerat polystyren och betong som någon har gjort på NTNU, så får du ett väldigt stift gott betongmaterial som isolerar väldigt gott. Men du vet inte vad varmegenomgångsvärdet är. Du vet inte vad E-modul är. Du vet inte något sånt. Så i den labben så har du utstyr för att bestämma sådana parametrar. Du vet egentligen inte heller vad bruksegenskaperna vill vara. Ikke sant? För särskilt material som består av, alltså, av forskjellige material, då, så vill detta med termisk utvidelse och aldring och sådana miljöpåverkningar över tid, det är uforutsägbart, ikke sant? Så et sånt produkt som var veldig uforutsigbart, som gjorde at vi fikk masse penger til å forske på det, det jo disse gasstankene som du bruker på gassgrillen hjemme, som laget på Ragasco på Raufoss. Og de har vist nok laget 100 millioner sånne, sendt ut i verden. Ingen vet hvor lang levetid det på dem. Og de har jo et forholdsvis høyt trøkk. En sånn 11 kilos jo da kapabel til å flytte et hus av grunnmuren. Det skjedde på Dokka for 10 år siden. Da eksploderte en sånn tank i kjelleren. Og flyttet hele huset av grunnmuren. Og de måtte bare rive hele huset. Og Ragasco har sendt ut 100 millioner sånne, og de kan ikke si hva levetiden er. Men vi har funnet ut av det. Men det var et doktorgradsløp på 3 års jobb da. Så det er liksom hovedsaken når du tar og laminerer sammen et produkt, det at du har forholdsvis uforutsigbare materialegenskaper. Du kan ha veldig gode egenskaper der og da, men du har liksom ikke utsatt deg for kulde og slitasje og fuktighet og alt sånne ting. Så fiberarmert plast er jo det store produktet. Da har du både tekstiler og tråder og vever som du kombinerer da med stort sett herdeplaster. Og glassfiber og karbonfiber er de to store fiber. Det finnes noen aramidfiber som er en slags kvasimetall. Og en del andre syntetiske keramiske fibre som brukes. Det nederste brukes mye med veldig lav bindemiddelandel for å lage sånne spesielle termiske, sånn som disse flisen på utsiden og romferger og sånne ting. Det er en sånn komposit. Matrixmaterialet er skjell imellom selve fiberen og det som er imellom fiberen. Og det som er imellom fiberen kaller jeg matrix. Og det er stort sett herdeplaster. I siste årene så kom en del termoplaster inn. Og så finnes det da både karbon og metaller, sånne helt spesielle metoder. Vanskelig å forelage som ting som er så hemmelig at ingen vet noe om det. Men den matrixen, den sørger jo for. Hvis jeg skal greie opp forklare det, så må jeg ha et kritt. Og det er det her. Så hvis du skal lage et produkt som består av fiber, som går sånn. Det var en jævla snedig måte å tenke fiber på. Og så får du en kraft som virker sånn. Og en annen kraft som virker sånn. Så skal den her på en måte greie å overføre kraften og samtidig beholde mye av formen sin. Ikke sant? Men det som skjer da, egentlig, det er jo at hvis du ikke har noe som holder de her fibrene på plass relativt til hverandre, så vil jo dette skje. For da vil det her bare være et tau. Ikke sant? Et sterkt tau. Ok? Men det er ikke det vi vil ha. Vi vil ha denne formen. Så derfor så fyller vi et lim innimellom disse som holder på plass. Som sørger for at den fiberen som er ytterst, er den forbi ytterst. Og den fiberen som er innerst, er forbi innerst. Du får en elastisk deformasjon imellom dem, men ikke nok til å endre funksjonen. Så uten denne matriksen så vil disse fibrene ha veldig liten funksjon hvis de skal overføre bøyemoment eller noe annet enn rent strekk. Men med matriksen så vil disse fibrene bli holdt på plass. Og du har et eller annet produkt da. Tenk deg et båtskrog. Og her har du sånne mikroskopbilder av sånne kompositter. Her ser vi at de legger upp en båt och de som det som brukar samman med glasfiber så är det är ju polyester epoxi. De prövar gå bort ifrån polyester på grund av att det är en del miljöproblem med det och det är lösemedelsproblem och massa sånt där. Men du kan få något som kallas för polyesterpest att polyestern reagerar med hydrogen så i vatten och så får du så och det är mycket mindre utbrett på epoxi så nu har det gått över mycket ifrån vi mäter polyester till epoxi då. Men på stora produkter så är epoxi som brukas för det är billigare. Så kan du lägga upp liksom dessa matten för hand och smör på matrix eller härdeplast då. Eller du kan då kappa upp matten till såna små bitar och så blåste på och så spraymal den epoxin. Det brukas också. Och så där så brukas då på karbonfiber ofta det som kallas för prepeg. Och det vill säga att du tar en matta och så dopar du den med härdeplast. Men huskar du att härdeplast eller var termosettplast? Huskar du det så där i begynnelsen? Så du må ha en viss temperatur för att få den till härd. Så i frysaren i B-bygget så har vi massa karbonfiberduk liggande. För då håller bara temperaturen så lav att härdeprocessen inte får starta. Och då kan du ta duken upp och så kan du forma den till produkter. Och då är duken lite sån klissat och egentligen väldigt fin att jobba med. Och så när du då ökar temperaturen och oftast kör du den in i såna autoklaver och har bra höga temperaturer så härda till goda produkter. Nej, men vi skulle gärna ha det. Men de är förhållandevis kostbara. De har på Namo och ja, det är två firmer på Rufo som har. Resin transfer molding, det har vi gjort här. Ganska mycket. Och det är jäkla snedigt. För då har du två. Då har du en bag. Och vi har brukt mycket såna stövsugebaggar som hon mor packar bort vinterdyna i. Så du sa en sån sipplås och satt på stövsugaren och så krympade den samman. Vi har brukt mycket av det. Och så lägger du produkter in i och då lägger du törr fiber upp på form av det. Du har inte någon resin i hela taget. Du bara lägger fibern pent sån. Och så på, i den bortsida så har du en behållare med epoxi. Och så satt du vakuum på den sidan. Och då vill vakuumet dra in epoxin och vät fibern in i formen. Det är jäkla snedig metod. Får väldigt bra produkter utav det. Ja. Egentligen massa produkter som lagas sånt. I under filmer på det här kapitlet så ligger det RTM-metoder. Det har lagat ett sånt säte till racerbil. Det kunde vara något för och på för främste banken. Ja. Men traditionella metoden att lägga båtskrog på är också lägg på matte för insidan och så spröjt på resin eller rull på resin med malerrull. Här har du också en metod. Den här metoden brukte vi i begynnelsen när vi lagade karbonfiber rullerski. Och där har du då en form. Och så lägger du på en slipfilm. Och där, då ska vi ha mylar. Det är en slags nylonstoff. Och så slapp vi upp för mylar då. Och då var det en grupp, eller två maskingrupper såklart, som var för sent ute. Och det hade vi inte mylarfilm och då kunde vi inte få göra labben. Och det var för lång leveransetid vi faktiskt för England här. Och så var det en som sa, ja, finns det inte någon annan stoff? Ja, så sa jag, det enaste sån där en dameundertöj som är sån helt blankt. Det är mylar. Och då reiste de upp och så heter kjolesenteren på Toten, en gammal kärring som driver och har allt möjliga grejer och stoffa och sånt. Och fann också gamla morgonkåpa tror jag det var. Så de så det var ju liksom någon spörsmål om varför jag hade dameundertøy i labben och det var ju ganska mycket morsomt, men det funkar egentligen ganska bra. Så det var två morgonkåpa de brukte till och det var mylar. Det som är med den är att den är väldigt glatt och väldigt stark. Och det kallas för en peel plier, en slipfilm. Og så har du et pustelag, og det er egentlig en sånn, et sånt, litt sånn fluffy stoff, som en slags isolasjonsstoff, som er cirka 5-10 millimeter tjukt, som du legger utenpå. Og det er for å få vakuumet til å fungere over hele posen, og så har du vakuumposen ytterst. Da. Og så kommer produktet ut, og med denne mylarfilmen klistret fast til produktet, så den må du ta sånn virkelig tak og rive av. Da. Og da kan du også få veldig bra produkter. På grunn av at du bruker vakuum, du drar den inn i kriker og kroker på formmodellen din. Det var en som laget en sånn Met-konsol til bilen sin med det her, så at du kunne slide inn en iPad. Det var et ganske kult produkt. Sykkelflaskeholdere til temposykler er laget med denne metoden, og litt sånn ymse. Og hvis dere har et produkt som dere ønsker å fremstille med en sånn metode, så skal jeg greie å få slipp dere til bort i B-laben. I stedet for å bruke vakuum, så kan du bruke overtrykk, og da må du ha en tett form, og så bruker du da bare trykkluft på et visst nivå for å så få presset kompositten inn i alle kriker og kroker i formen. Ofte bruker du en gummibelg på toppen. Da. Filtrering eller poltrering, det er sånn som man lager. Det er en slags ekstruderingsmetode. Men husk at en komposit består jo av minst to materialer. Den består av fiber og matrix. Så her drar du altså fiberen inn og gjerne vever fiberen automatisk i maskinen. Og så drar du fiberen gjennom et bad der du risler sånne matrix over. Og så kjører du deg inn i en sånn freform, der du tar ut sånn 60% av formen, samtidig så du på en måte herder deg delvis. Så at når det går inn i den ekte formen, så er det en slags deg. Så du drar en sånn deg gjennom en sånn form. Og på denne måten så kan du fremstille selv karbonfiberrør, er nå veldig billig. Og karbonfiberprofiler er ikke gæren pris per meter på det. Og det er på grunn av at de har fått god kontroll på denne metoden. For bare 10-15 år siden så var det håndopplegg av sånne profiler. Det var nesten ikke å få tak i profiler. Men nå når pultrasjonen har kommet, så er det I-bjelker, C-bjelker, firkantrør, runderør, alt kan vi få. Så finnes det masse andre helt spesielle metoder, som dukpressing og matrixpressing. Der dukpressing er på en måte rett og slett bare presset med noen gummideler, da du kjører presset ned. Og det blir omtrent som pressforming av plaststoffet, ikke sant? Matrixpressing, da er det ikke duk, da er det bare sånn granulat. Og så er filamentvikling som da brukes på disse tankene til Ragasco. Så da er det rett og slett tekstilmetoder som brukes. Du har en polyethylenliner, tror jeg det, som er blåsefremstilt, som roterer, og så legges det bare på filament utvendig som er dopet med en sånn heideplast. Tanker, rør, metoden her på Rødfoss ble utviklet med karbonfibervekling av rakettrør til sånne antitankvåpen. Og så finnes det altså rotasjonsforming og profiltrekking. Og liksom, altså det finnes et vell av metoder. Her ser du filamentvikling. Så kommer det sånn karbonfiberforsterket karbon, sånn CFC, aramidfiber og masse sånne MMC-metoder som er helt ekstremt kostbart og lite brukt. Det er sånn, jeg tror Lamborghini har noen deler som er laget med det her, og en del golfklubber og litt sånn humse. Det er veldig sånn sofistikerte sånn supermaterialer. Dere skal vite at de finnes. Det er verdens første karbonfibersykkel. Pen er den ikke. Ok. Nå skal vi ta, vil dere ha en pause til? Sa du ja? Jeg spør om du vil en pause til, vil du ha det, eller skal vi kjøre på? Kjøre på. Jeg vet ikke. Det ikke mye. Blåsing av tynnfilm. De plastposene som dere får på butikken, eller alt av landbruksplast eller bygningsplast, sånne tynne filmer, lages på denne måten. Og det starter med en vanlig ekstruder. Du ekstruderer ut en pølse. Så inni den pølsa så blåser du varm trykkluft. Og hvis du tenker at den maskinen er så stor, så du gjerne får ut en sånn ballong som er noen meter i diameter, gjerne 5-6 meter i diameter, og kanskje 10 meter høy på de største. Så du rett og slett bare blåser en ballong oppover, en kontinuerlig ballong, så valses den inn på toppen. Og så høyt oppe at plasten har størknet. Sånn at du valser den bare inn, sånn at den ikke klistrer seg til hverandre. Dere som har drevet med bygninger, sånn, ser, når du kjøper plast, så ligger den ofte i en 3-4 sånne omfar. Da. Og det er den valsingen som skjer oppe på toppen. Da. Og så lenge de mater råmaterialet inn i ekstruderen, og det her går under kontroll, så er det en sånn varme, strålevarme enhet, altså sett langt nede, og så setter kjølet, luft som går oppover. Det er forholdsvis avansert maskineri. Og da lager de tynnfilm, plast i ulike tjukkelser og litt sånn. De flasken som vi drekker brus av, heller rettere sagt, de flasken som vi drakk brus av, de ble laget på denne måten. Nå skal vi se her om vi finner en sånn flaske her. Den flaske som står, den iste flaske der. Er det plast i den flaske der? Er det metall? Men jeg tror de der iste flaskene, det er ikke PET-flaske. Men husker dere de gamle flaskene som var litt stivere enn de ser nå? De er laget på denne metoden. Da lager du en sånn preform, så du ser på det bildet til høyre, første bildet til venstre, så lager du en sånn preform. Den er sprøytestøpt. Vanlig sprøytestøpemaskin lager den formen. Så kommer den til fabrikken, eller gjerne til tapperiet. Og så går den inn i en prosess der den varmes opp, og så settes den inn i en blåsemaskin. Og så blåses det produktet opp i blåsemaskinen. Og det her bruker vi å kalle for sprøytestrekkblåsing. Og den strekk, den kommer ifra at det er en mekanisk pinne som dytter senteret nedover. Det er ikke så vist så godt på det bildet til høyre der. For at hvis du bare bruker luft, så vil det bare blåse opp en liten kule øverst, og så vil den punktere, og så får du ikke flaska. Så du må dytte båten nedover mekanisk. Og det gjør at du, for det første så er det ulempe med at du har to prosesser. Du har altså en sprøytestøpeprosess først, og så må du kjøre den ned, og så må du varme den opp igjen, og så må den inn i blåsemaskinen. Så da taper du energi, og du taper materiale. Det er mye mer material som går med til flasker på den metoden. Så den metoden som kom da, for dere husker når den kom, cirka 8-10 år siden, så kom PET-flasken, og det er disse. Og det går på at du har en ekstruder som ekstruderer ned i pølsa. Tenk deg at du har en pølsa. Eller et rør da. Som er helt sånn, det er mykt, men det er fast. Og da er blåseverktøyet åpent. Så lukker du blåseverktøyet, og da kniper du igjen den pølsa i bånd. Og så har du et innløp som sitter i toppen. Og så blåser du da opp den ut imot forma. Og da trenger du ikke den pinen som dytter ned bottene, for du lager bottene i samme prosessen. Så den til venstre der, den er den som brukes på alle plastflasker i dag. Men sånne drikkeflasker som du bruker på treningssenteret og litt sånn, så ikke har store volym, den er ofte laget med den andre metoden. Det er på under filmer så det en film av en sån process med sån roterande verktygssystem så du har väl kanske taktik på tippa sån 2-3 sekunder per flaska. Fantastiskt kostbart kostbart produktionsutstyr. Och här ser du den extruder blåsningen i olika step då. Och här ser du sprutte streck blåsning utan den dyttingen för den är så kort den här akkurat den här flaskan. Och här ser du preformen till den sprutte streck. Så nu när vi först är inne på näringsmedel så ska vi tillbaka till ett känt produkt då. En känd metod. Termisk vakuumformning. Så disse bägarna som du får kött i till fredagstacon, det är då vakuumformat. Vi har en vakuumformad maskin. Så byggde han någon maskinstudenter under covid. Den funkar, men den förfärlig crappy mekanism så vi må få. De var sån mätt på tre de som lagde kan man säga. Det du har här är att du har en form. Och akkurat som på rotationsstöpning då sa du att du fick definierat yttergeometrin för formen hade liksom definierat yttergeometrin men invändigt så var det ju bara luft, ikke sant? Så i och med att formen roterade sån så ville ju all plastmassan lägga sig mot formen. Här har du också kun definierat yttergeometrin för att vakuumet drar ju materialet ner i formen. Den maskin som vi har, den har egentligen såna grillelement ifrån en stekugn på toppen. Och så sätter du plastplatta under. Och då vill det vara infraröd strålning som gör att plasten mjuknar då, så börjar den plasten att hänga. När plasten hänger liksom ner sån, jag tror det var 15 cm. Så då är det klart och då drar du bara den plasten ner över en sån plugg som då beskriver formen på produkten. Antingen en plugg eller en kavitet som är här. Och så hade vi bara vanliga stövsugare på som drog vakuum. Och det var mer än nog till oss att dra vakuum på produkten. Och vi fick ganska bra produkter, men vi är inte god nog till att designa former och formsystemet. Och så är den mekanismen lite crappy. Men jag ska plocka ner, så om någon har lust att se på den, så pröva den, så kan vi få gjort det. Och här ser du dessa köttar i bagran, hur de är lagt. Och igen så är det industriella metoder där du matar fram i förhållandevis hög takt. Det är säkert bara någon få sekund per bäger. Virvelsintring, det är den metoden du brukar för att belägga, plastbelägg, metallkomponenter. Och det du ofta har, det är att du har såna kulor som du fick i posen i ett digert kar. Och så kör du in tryckluft så att du får en sån, vad heter det, newtonisk vaska. Alltså att dessa granulaten på något sätt uppförs som en vaska. Så värmer upp en metallbehållare eller ett metall och så dyttar de med rätt ner i. Där. Och då vill det smält, lägga sig plast på utsidan. Och det är när du vill lägga på skickligt, gott, tjukt lag med plast. Och ha hög kvalitet för att beskytta mot korrosion för exempel. Typiskt inne i sådana tankar. Så brukar du virvelsintring. På andra så brukar du egentligen bara sån pulverlackering. För det är också plaststoffer som du smälter på. Men detta är lite sån mer tjuka belägg då. Kalandrering är egentligen en sån halvvarm valseteknik. Där du har en plastmasse så du knar emellan olika rullar. Då får du den samma typ av knaring som du får med en sån skrue. Och så får du ut då fiber eller plata efterpå. Och de fibrerna eller platan som kommer ut här, de är på en måte mer kalibrerat på tjukkelsen. Det är ofta mycket tjukare än de filmen som du blåser. För exempel sådana skär brett så du brukar när du skär ost och sånt. Det är ofta kalandrerat. Metallisering av plast, det är först att dampa någon metalljoner på plasten. Så att du får plasten till att bli lite ledande. Och så brukar du bara galvanisk metallisering därifrån och så vidare. Så först brukar du en metod där du dampar på metall. Du brukar metallgas och kondensera på plasten. Och så och då kör du bara rätt och slett en vanlig galvaniseringsmetod. Då kan du lägga på tynna metallskikt på plasten. Och det är typiskt tandhjul. Du vill ha lite styrkan upp, men du vill inte betala för ett metallhjul. Då kan du bruka den metoden. Sponfrasjer, bearbeing och plast. Vad är de tre tommelreglerna? Det är riktig skärhastighet, riktig skärhastighet och riktig skärhastighet. Du har ett så stort vindu för skärhastighet. Kör du för sakta så vill jag klinsa på vart för vartekontakttiden är för lång. Och kör du för fort så smälter plasten och då får du vart för klinning. Så det är väldigt... Det är enkelt att maskinera plast hvis du brukar riktig parameter. Du har mycket större spänn på metallet. Och egentligen så är det nästan ingen plastmaterial som maskineras. Det stort sett stöpes allt av gärna och allt som är. Svejsing, då brukar man tryck, temperatur och tid som på alla andra svejsmetoder. Men man kan bruka varmeintensiva metoder som varmepistol och laser och sånt. Eller så kan du bruka mekaniska metoder som ultraljud. Och limning är också tre tommelfingerregler som du måste vara säker på. Och det är detta om rengöring. Alltså, hvis det inte är rent, bara glöm att lim plast. Och själv när det är rent så kan du egentligen bara glömma lim plast. För det är så vanskeligt att få tänkt att sätta på plast. Den är för fejt egentligen. Så du brukar speciella lim och speciella aktuater. Ofta är det sån syra och såna lite äckliga stoffer som är i detta. Och så är nytta året så är denna. Det är väldigt mycket som går på miljöpåverkning. Men liksom jag plockar ut dessa två här. En är plast i havet och en är mikroplast. För så vet mikroplast är också i havet. Där. Ser du här? De där två ögonen där. Det är värre av dem är större än Frankrike. Och det är på grund av dessa havströmmarna att det ackumulerar sig upp där. Du har ett östra och västra. Så det är många institut och universitet som driver och forskar på att få upp den plasten här som är här. Det som är lite trist är att vi tror att kanske bara 30% är på överflata. Så 70% är längre ner i form av mikroplast och sånt där. Och detta har skett i dockers levetid. De sista 10-15 åren att detta har skett. Och det som har skett är att flera människor i världen har fått tillgång på moderna produkter. Och det är få strukturer för användning av plast. Den bästa strukturen för användning av plast har vi i Norge. Norge och Tyskland. Vi började väldigt tidigt med panting av glasflaskor och vi har överfört dem på plast. Men alla som köper plastflaskor i USA, de kostar i stort sett i naturen eller i söppelboxen. För 5 år sedan så fann vi mikroplast i människa och organismer. Hvis vi undersöker dockor så är jag rimligt säker på att vi ska finna mikroplast. Nu finner jag alltså mikroplastpartiklar i organen till människa. Och de finner både i Arktis och Antarktis. Nu är ju kronprinsen och Vegard Ulvang och seglat över Grönlandsisen och de tog prover för att se om de fann mikroplast i Grönlandsisen. Och mikroplast är ju på något sätt basert på at sola bryter ned plastmaterialet. UV-spektret til sollyset bryter ned plastmaterialet, og det brytes de opp i veldig små fraksjoner. Og de er veldig vanskelig å finne tak i. De undersøkte i idrettshøyskolen i Oslo, Sognsvann. De undersøkte sånne vannlevende insekter, og de bygde sånne kokonger ut av mikroplast. For det var det mest tilgjengelige byggematerialet. Så hva betyr det på en måte for oss da? Eller, det betyr jo ikke så mye for meg. Jeg har jo gjort alt gærent, ikke sant? Og jeg har lite tid til å få rettet det opp. Men det dere som må ta over denne dritten. Ikke sant? Det betyr at dere kan bruke det som kalles for ingenuity. Dere kan bruke kreativitet. Dere har altså noen feite problemer å jobbe med. Og noe som vi jobber med på instituttet her, det er altså finn ut noe som er sånn ikke-tradisjonell resirkulering av plast. Det som vi gjør når vi bruker plast, det er at vi kaster en stor del av det i naturen. Det så dere. Så kaster vi en stor del av det i søppelboksen. Og det går da over til energi. Så i Trondheim så har de varmekraftverk, i Oslo så har de varmekraftverk der de forbrenner plast. Og da skaper jo da CO2, som vi får håpe at skogen, hvis vi ikke høgner den, tar vare på. Den tradisjonelle måten. Du tar ut energien ut av plasten. Så den verdien som du skapte, altså den innsatsen du la ned for å lage produktet, da tar du faktisk bare ut energiandelen i materialet og bare deler av den. Så den kan jo ikke være så ekstremt smart. Så det vi prøver å jobbe med, det er såkalt avansert resirkulering av plast. Det vil si at du samler sammen plasten som er brukt, og du kjører det gjennom en pyrolyse. Og pyrolyse er stort sett en forbrenning uten tilgang på oksygen, så da får du brøte ned hydrokarbonene til, som jeg sa, monomerer. Du får ut pyrolyseolja. Og monomera, det husker vi fra starten av forelesningen, at det var det vi brukte for å lage polymera. Så da kan du bygge opp polymera direkte ifra. Så den plastposen her, den kan altså bli til denne, faktisk. Så er det veldig mange problemer med det, for at du har jo forurensning og sånne ting, og sammenblanding av forskjellige plasttyper. Men jeg vil tro at i deres levetid så vil det komme et resirkuleringsregime som gjør at du har kanskje 6, 7, 8 fraksjoner i kjøkkenbenken. For det må vi ha. En ting er at naturen ikke tåler det. Og en annen ting er at du skaper mye CO2 og sånn når du forbrenner det. Men det som kommer til å bli problemet, det er tilgang på råmaterialer. På mange ulike råmaterialer. Og det gir muligheter. For det gir muligheter for business, det gir muligheter for utvikling. I dag så har EU og USA vært enige om dette. Så at på alle plastprodukter så vil dere finne et sånt resirkuleringsmerke etter hvert. Så dere kan sjekke plastprodukter. Finner dere en sånn med 5 eller 7 eller en 3 eller noe sånt, så vet du at 3'eren er PVC. Så. Det var det jeg hadde i dag.